När vi sitter och pratar så här och har lite distans, så jag får nypa mig i armen lite grann. Va?
När dammet har lagt sig återstår bara de största.
Ja, det är mycket som har hänt.
Med vikingarna har Christer Sjögren sålt mer än 13 miljoner skivor. Men det fanns en tid när telefonen slutade ringa och räkningarna hopade sig.
Man fick ju vänta och vänta och vänta och se om det blev något över. Faktiskt så kände jag, började känna att det var. Och då tänkte jag, hur fasen ska det här gå nu då?
Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
Det senaste offret för dansbandsdöden.
De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte får kan dansa till.
Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
Det var ju väldigt, väldigt många, många band i Sverige på den tiden.
Skvalaktig musik som man egentligen inte borde satsa på.
Skadlig för hörseln till och med.
Det vad fan hände? Smack!
En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
Vi slogs emot dansbandsexplosionen.
Svik fosterlandet var onationell, stod det också.
Håller mig på min kant så får de måla sig på sika.
Där dansgolven är slagfältet.
De vägrar ju spela diskomusik.
Allting var väl liksom i rörelse då.
Med och gubbar, kom igen!
Så ska någon jävel utpressa mig.
Och så var ju hopmixa politiken och kulturen.
Du lyssnar på Dansbandsdöden, en dokumentär om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden.
Dans nästan i varenda buske.
Med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Del 1.
Han var den enda som kunde engelska egentligen inte av oss, va? Vi förstod ju inte riktigt vad de pratade om, alltså.
Stämningen är artig men sammanbiten i omklädningsrummet på Johannes Hovs isstadion i Stockholm.
Det stod ju en gitarr och då vände sig Göran om till mig och sa så här, du, han sa någonting till mig.
Mellan de band som snart ska på scen sker fumliga kontaktförsök.
Och jag vet inte, jag fattar inte vad han sa. Nej, men så jag vet ju inte jag heller, för jag kan inte mycket engelska jag heller.
Det är sommaren 1964 och Bjarne Lundqvist spelar trummor och sjunger i bandet Striplers.
Han hade uppfattat i varje fall som att du får gärna känna på min gitarr. Vilket han förmodligen inte hade gjort, va? Men Göran tog upp gitarren.
Gitarristen Göran Liljeblad fingrar på gitarren och är fundersam.
Och gitarren stämmer alltså inte, va? Då säger Göran till mig, jag säger Göran, jag fattar inte hur ska de gubbarna kunna spela, säger Göran, gitarren stämmer ju inte, va?
Förbandet Striplers går ner på scenen och förbereder sig framför förstärkarna.
Och 6000 alltså, framförallt tjejer som skrek. Inte så mycket när vi kommer ner, men i varje fall lite grann skrik. Men det stod ytterligare två gitarrer. Så Göran tänkte att jag måste ta upp en gitarr till du stativet är att känna på. Och Göran tar upp gitarren och känner på det. Och den stämmer inte riktigt den heller.
Förbandet är osäkra om kvällens huvudakt verkligen är något att ha.
Alltså jag vet inte, undrar för de här kommer inte att kunna fortsätta spela i framtiden. För du vet att nu är det två gitarrer och någon av dem stämmer inte. Så jag undrar hur det ska gå för dem.
Att gitarristen John Lennon kan ha stämt gitarren annorlunda för att kunna mangla på utan att vara så petig med fingersättningen försvann i översättningen. Trots förbandets funderingar tar sig kvällens huvudakt, Beatles, vidare i karriären. Vilket Bjarne ganska snart inser att de kommer göra.
Ja, nästan direkt. Man förstod det. Alltså låtarna de hade skrivit var ju helt fantastiska. Alltså, det var ju sån fantastisk musik och är det fortfarande.
59 och 50.
Under början av 60-talet sker en explosion av ny musik i Sverige.
Det fanns ju liksom väldigt, väldigt lite musik kan man säga. Alltså, vi hade ju några få radioprogram.
Kia Torpe är på 70-talet engagerad i skivindustrin men är under 60-talet en av många musiktörstande tonåringar.
Radio Nord till exempel, som var de enda som spelade bra musik kan man säga. Det var ju en kommersiell kanal som inte fick finnas, utan de låg ju ute och spelade in någonstans ute i havet.
När Sveriges Radio under början av decenniet varit för snåla med att spela ny musik, tvingas musikintresserade istället ratta in radiosändningar från Luxemburg. Ola Håkansson var en av dem.
Det var ju så här 208 medium wave, man låg hela nätterna liksom och fixade antenner så det skulle låta bättre. Och så köpte jag en bandspelare och så jag låg med två fingrar, för jag vågade inte somna om det kom en bra låt liksom på den där.
Plötsligt alltså så fanns Radio Luxemburg där. Alla ungdomar lyssnade på Radio Luxemburg alltså. Det var det som var störst i Sverige på den tiden och förmodligen också i hela Europa skulle jag vilja säga.
Det var det vi dansade till, men det fanns liksom inte i det svenska utbudet kan man säga.
Alltså vi ville låta som de amerikanska, det var våra förebilder helt enkelt alltså.
Bjarne Lundqvist är 19 och har fram tills nyligen jobbat på Svenska Kullagerfabriken i Gamlestan i Göteborg, SKF.
Min mor som jobbade där tyckte att det var ju framtiden helt enkelt va. Man skulle ha ett riktigt jobb, sen kunde man spela också vid sidan om va, det var helt okej.
Tidigare dansmusik på lokal har framförallt utgjorts av storbandsjazz.
Alltså det satt alltså 14 eller 17 man och blåste där. Om man säger så, så var det någon sångerska eller sångare som stod i mitten. Då förändrades publiken. För de ungdomarna som kom ut då, de var inte intresserade av storbandsmusik.
Med framgångsrika band som Sven Ingvars och Sten och Stanley växer en skog av band fram i Värmland.
Dans nästan i varenda buske.
I Arvika spelar Jörgen Arnemar i bandet The Vikings. De ska med åren bli mer kända under ett annat namn.
Det sprider sig ju och det visste att det går bra för en del. Och då tänkte jag, fasen, det här ska vi försöka med och hänga på.
Ja, Värmland, det är många brukssamhällen. Arbetarfolk så att säga. Och i ett arbetarhem så finns det oftast ett dragspel eller en gitarr.
En bit därifrån, i Hagfors, spelar 15-åriga Christer Sjögren med sitt band, Johnny Christers.
Ja, vi hade ju väldigt höga ambitioner. Det var ingen som trodde på mig, men han som var lite kapellmästare, Stig Åke Buberg, han sa vi ska bli bättre än Beatles.
Med det växande intresset blir Sveriges Radio bättre på att spela populärmusik som i sin tur inspirerar nya band att etablera sig.
Sveriges Radio, program 3.
Bjarne Lundqvist har under början av 60-talet med sina barndomskompisar startat Flamingo-kvintetten. Ett gäng som med åren ska bli ett av Sveriges största dansband.
Vi i Flamingo var ju ett rent kvartersband. Alltså vi var ju kompisar. Våra föräldrar sydde våra kostymer.
Bjarne spelar trummor och blir snart värvad till det då lite mer etablerade Streeplers. Och får snart en låt som går in på den relativt nylanserade 10 i topp på Sveriges Radio.
Och som var jättestort i Sverige alltså. Och då började faktiskt vi redan där spela i Folkets Park och Folkets Hus. Vi var väldigt tidigare. Men det var ju tack vare den första hitten där alltså helt enkelt.
Runt om i Sverige finns en enorm mängd av dans- och mötesplatser i form av Folkets Park.
Alltså det var ju ursprungligen ur rörelsen. Ur den socialdemokratiska rörelsen. Det kom ju därifrån. Och jag menar, dansen förekom ju både i Folkets Hus på vintern och Folkets Park på sommaren.
Samtidigt som Bjarne, Christer och Jörgen har börjat turnera runt på folkparker runt om i landet börjar nya mötesplatser etableras.
Och där satt jag ensam på scenen med ett litet bord och vanlig grammofon så här med en nyspelare och högtalare. Men det funkar faktiskt ganska bra. Det var i alla fall inte så kostsamt.
På La Visite på Drottninggatan i Stockholm har Inger Flykt börjat spela skivor för publik som en av Sveriges första kvinnliga DJs.
Jag var inte ensam. Det fanns ju någon som hette Bitte. Och ja, det var väl inte så många.
Till vardags arbetar hon på radion, där hon nyligen fått ett sommarvick med att spela musik och kartlägga veckans mest sålda skivor.
Etta blev alltså även denna vecka Sven Ingvars Fröken Fräken. Och så här ser då veckans kvällstopp ut.
De skivorna var man ju tvungen att spela, för de önskades ju hela tiden och sådär, eftersom de var de populäraste.
Man brukar ju prata om att det här är nästan den första riktiga tonårsgenerationen. Och de är liksom kaxigare än tidigare generationer. De tar för sig, det är en väldigt stor generation.
Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Det har varit en babyboom då efter kriget, och de på något sätt så här, de retar sig på sina föräldrar, de vill göra uppror. De tycker liksom att vi ska skapa en ny värld här, den här gamla världen som vår föräldrageneration liksom var en del av, den känns mossig och tråkig.
Efter kriget så på 50-talet så skulle man skaffa skinnhatt fort som 17 och bli som mamma och pappa och få ett jobb liksom. Och sen kom 60-talet då man hade klarat av det här. Man var mätt, man var varm och man hade det bra liksom. Okej, vad gör vi nu då? Och då kom hela den här ungdomsgrejen liksom.
Folk börjar också formera sig mycket mer i subkulturer.
I den allt mer spretiga samtid som växer fram under 60-talet dyker nya stilar upp. Med en generation konsumtionsstarka unga skapas fler utrymmen för ett vi och dem.
Vi var mods.
Ett av Sveriges då största popband heter Ola and the Janglers. Ola Håkansson är sångare. Gitarrist är Klas av Geijerstam.
Modsen var inte accepterad. Det var också så här, det här kommer att gå över.
Provocerande långhårigt hänger modsen i parkasjackor på Hötorgstrappan utanför Konserthuset i Stockholm.
Vi har sett de här modsen som en speciell grupp med sina speciella särtecken.
Med inspiration från England har de svenska modsen blivit en slags lokal variant.
Ja, det var ju arméjackor från Impo som de skrev bandens namn med tuschpenna på. Och på sneakers så skrev de med tuschpenna vilka band de gillade. Så det var kul att gå på Hötorget och kolla runt hörnet sen. Undrar om det står en Ola Janglers på någon jacka här när man gick liksom smög förbi.
Vi såg inte så prydliga ut, fast vi var rentvättade hår och sådär. Vi fick ju inte bo på hotell om det. Alltså det var ju svårt för oss att bo på hotell. Och
vi ersatte ju 50-talsrocken. När poppen och modsen kom som modefenomen, det som fanns innan, det var ju kaféer med jukeboxar och raggargårdar.
Raggarna ville ju slå oss, för de tyckte ju liksom att vi var långhåriga. Man var ju bara rädd för dem, för de var ju mycket större, starkare liksom, och äldre än vad vi var, så att vi skulle få spö helt enkelt.
När Ola and the Janglers har spelningar i slutet på 60-talet består dansen mest av folk som står och hoppar.
Men dans, det var ingen som dansade till våran popmusik.
Oavsett om man var raggare då, eller Beatles-nisse eller vad det var, så delar man samma grej, liksom den här förhoppningen och det här kul, nu allting är på väg och sådär. Det är ungdomarna som bestämmer och bla bla bla. Alltså allt det där, det var gemensamt fast det var olika kulturer.
Väldigt mycket av det utgår ju också från att Sverige är numera liksom ett väldigt rikt land. Ungdomsgenerationerna måste inte växa upp och bli vuxna på en gång, utan man kan ha en ganska lång period efter att man har gått ut skolan där man liksom bara ägnar sig åt egentligen självförverkligande, för man har råd med det. Man kan ta ett jobb, man kan jobba ett tag, sen kan man resa lite, man kan plugga, man kan göra andra saker. Alltså det finns så otroligt mycket uttryck som liksom för tidigare generationer inte överhuvudtaget var möjliga.
För den växande ungdomsgenerationen öppnas nya mötesplatser runt om i landet.
Och då är det ju väldigt mycket liksom ner i källaren. Alltså inte en enda lokal jag var på skulle vara godkänd nu. För det finns ingen brandevakuering, fanns ingenting. Utan det var, så var det mycket sådana stroboskop, lights och så var det. Skithäftigt var det ju, för att det var ju fantastisk musik tyckte man ju då.
Och då satt jag i diskoteket alltså. Då var diskjockey.
Sveriges radiomedarbetaren Inger Flykt blir kontaktad för att vara med och starta ett diskotek i centrala Stockholm.
Kö, långt ner förbi Oscars, ner till Vasagatan. Och sen var det fullt ös. Vi hade öppet alla kvällar veckan utom måndagar.
Diskoteket döps till Fasching.
Och det var lite problem då för Oscarsteatern, för att kön, då kom ju inte gästerna eller publiken in till Oscar som de skulle, va?
Man gick dit för musiken, och var det så att man kände att man ville dansa, så dansade man, även om man inte hade någon partner med sig.
Diskoteksarrangören Alexandra Charles intervjuas i Sveriges Radio.
Det som är så svårt, eller var svårt tidigare när man gick ut, det var ju det här att man måste då ha en partner när man gick ut. Man måste ha en eskort om man var flicka. Och då måste man alltså sitta med denna eskort hela kvällen och dansa med samma person hela kvällen. Medan man istället nu genom diskotekens frammarsch istället kunde umgås på ett mycket, mycket mer okonventionellt sätt.
Det fanns ju ingen på den tiden. Det fanns ju inte regelverk ens en gång. Så vi körde ju som klubb.
Bert Karlsson,
ja, Bert,
är i slutet av 60-talet entreprenör och mångsysslare. I källaren, under en tidigare Hemköpslokal, driver han ett diskotek i Lidköping som fått smeknamnet Benneboa.
Det var ju kanske en av de första ställena i Skaraborg överhuvudtaget. Vi hade ju inga tillstånd, ingenting, men som klubb behövde man inga tillstånd.
I det svenska 60-talet är staten fortfarande mån om att människor inte ska ha för roligt under högtiderna, vilket betyder klirr i kassan för Bert.
Man fick ju inte köra på juldagen och sådana dagar. Och de blev ju mina bästa dagar sen påskdagen. Alla förbjudna dagar blev ju de stora helgerna.
Då och då arrangeras också spelningar som gör att Bert Karlsson kommer i kontakt med musikindustrin.
På den vägen så kom jag in i kontakt med alla de här Hapstars, och alla de här kom ju till mig och spelade.
Det var ju väldigt, väldigt många, många band i Sverige på den tiden.
Slutet på 60-talet så hade det 24 orkester i den lilla stan. Och det finns till och med en bild som var ute i Rikspressen med alla ställda upp med sina bilar och släpkärror och musikanterna satt på taket. Så det var lite unikum.
Jörgen Arnemar som spelar saxofon i bandet The Vikings.
Det var ju det som var målet. För att leva på en hobby egentligen. Det är ju fantastiskt att få göra det.
Termen dansband har under slutet av 60-talet inte etablerats än.
De flesta banden som inte blev tillräckligt stora spelade faktiskt på restauranger. Och där kallades det definitivt inte dansband.
Sjungande striplerstrummisen Björn Lundqvist.
Det var namnet på bandet. Det fanns inte så här, utan att dansbandet Flamingo eller dansbandet Cold Candles. Det fanns inte, förekom inte i texten.
Precis som The Vikings och Striplers har många av de stora svenska popbanden engelska namn.
Det var alltså de här banden som var på 60-talet. Va? Vi tävlade, alltså, det var ju popbandstävlingar, och vi tävlade emot varandra, om man säger så då. Va?
Men samtidigt som ny musik börjar poppa upp runt om i landet börjar också det politiska klimatet förändras.
Det kom ju en vänstervåg som var jättestor alltså.
Mot fasaden till Strandvägens paradvåningar ekar ropen från demonstranterna. Det är 1967 och den nya generationen unga svenskar känner väldigt starkt för väldigt mycket.
I Europa var ju tre länder som var militärdiktaturer. Grekland, Portugal och Spanien.
Inte minst det pågående kriget i Vietnam.
Att man krigade mot ett fattigt folk som blev nerbombat.
I ett av demonstrationstågen mot Vietnamkriget går konstnären Carl-Johan De Geer. Folkmassan vandrar från city längs Strandvägen med riktning mot den amerikanska ambassaden.
Och just när man kom till den där rondellen vid Djurgårdsbron så brukade det stå en liten grupp högervridna unga män med slips, kavaj och studentmössa och vifta på svenska flaggor och bua åt tåget. Och då blev jag så upprörd över denna nationalism som var, så jag tyckte var inskränkt.
Till en utställning som Carl-Johan ska ha på Galleri Karlsson vid Odenplan under våren färgar känslorna av sig på motiven.
Jag ville avskaffa nationalismen, och då gjorde jag en natt i vredesmod den där skända flaggan.
På en av bilderna skriver Carl-Johan kuken på en brinnande svensk flagga.
Svik fosterlandet var onationell, stod det också.
En söndag morgon, dagen efter vernissagen, gör polisen tillslag mot galleriet och beslagtar bilderna.
Det var ju väldigt uppseendeväckande, tyckte jag, att polisen klampade in på ett konstgalleri. Jag hade aldrig hört talas om något sådant.
Att skriva kuken på svenska flaggan är vid den här tiden brottsligt. Det är det även att byta ut stjärnorna i amerikanska flaggan mot hakkors.
Jag blev ju fälld för skymfande av statssymbol, skymfande av utländsk statssymbol samt uppvigling.
En demokratisk stormakt kan aldrig vinna seger genom att förinta ett litet folk.
Det fanns ju ett växande intresse för vad som hände ute i världen.
Men även om missnöjesyttringar från en ny generation av politiskt medvetna växer, mår Sverige bra ekonomiskt.
Senare delen av 60-talet är ju kanon.
Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg igen.
Det är ju det man brukar kalla för rekordåren. Så tillväxten är jättehög. Allting går som tåget. Alltså man växer nästan för fort. Den stora problemställningen är snarast liksom, hur ska vi få arbetskraften att räcka? Hur ska vi få resurserna att räcka?
Den asfalteras nu i allt större utsträckning utan någon som helst tveksamhet och förses med motorvägar och industrier och bostäder och flygfält.
Herregud, det går alldeles för snabbt. Och samhällsomvandlingen har ju liksom sen kriget och andra världskriget gått i raketfart. Alltså urbaniseringen har aldrig varit så snabb i Sverige som under 50- och 60-talen.
Lika rättigheter som män och att barna ska få det bra och du vet sånt där.
Kia Torpe har senare varit aktiv i Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men i början av 70-talet är det politiska engagemanget inte partibundet.
De allra flesta var inte det. Utan jag var aktiv i de enhetsfronter som vi hade. Nämligen Vietnamrörelsen, Chilerörelsen, kvinnorörelsen, musikrörelsen. Där man jobbade för det är det här som förenar oss.
Den nya politiskt medvetna unga generationen upplever att den kultur som når kommersiell framgång i Sverige inte rimmar med vad som händer i världen.
Vi vill att det ska finnas musik som talar till hjärtat och till hjärnan och till kroppen.
Den politiska medvetenheten gör också att sångtexter på svenska blir allt trendigare.
Det kändes ju otroligt mossigt och omodernt liksom med att sjunga pop på engelska. Det var inte någon grej längre, tror jag.
Det blev alltså helt enkelt inte så mycket av den varan som vi hade gjort från Amerika tidigare, eller England framförallt.
Och det är ju samma sak i alla länder. De hade ju, i Tyskland var på tyska och Frankrike på franska och så vidare.
Under slutet av 60-talet har också radioprogrammet Svensktoppen fått en allt större betydelse för svenska musiker.
God dag och välkomna till en Svensktopp som, det måste jag få avslöja med en gång, är historisk.
Det här var ett program som skulle främja svensk musik.
Journalisten Leif Schulman bevakade på den här tiden den svenska musikscenen för tidningen Billboard och har också jobbat i musikindustrin.
Under de första 5-6 åren då var det ju stort sett bara engelska låtar som gjordes i översättning.
Under 60-talet har Svensktoppen dominerats av skivbolagsdirektören Stickan Andersson.
Stickan hade ju haft det enklaste jobbet egentligen en gång i tiden när han startade.
Bert Karlsson.
De tog ju bara amerikanska låtar och översatte. Han var expert. Stickan hade väl 7 låtar tror jag samtidigt på Svensktoppen. Han tog ju alla de internationella hitsen egentligen som passade för marknaden och översatte och gjorde slagertjejeren.
Det var skillnaden mellan, jag höll på att säga, liv och död. Riktigt så dramatiskt ska jag inte vara.
Sångaren Christer Sjögren.
Men ville du vara proffs? Ville du övergå från amatörspelningar till bli proffsmusiker och leva på det? Då var nyckeln att komma på Svensktoppen.
Om du gick in på listan, du kunde hamna på löpsedeln för kvällstidningarna. Var du etta dessutom så kunde du verkligen smasha till i media.
Carolina Norén har lett Svensktoppen de senaste snart 20 åren.
Jag tycker Lasse Berghagen beskrev det väldigt bra en gång. Han berättade att han var ute och körde bil och lyssnade på Svensktoppen för att se, kommer min låt in, kommer min låt in? Och så hör han att den går inte in. Då stannar han alltså bilen vid vägkanten och går ut och kräks. För det här är så stort. Alltså Lasse Berghagen tror där och då, nu är min karriär över. Min låt kom inte in på Svensktoppen.
Låg du på Svensktoppen i 10 veckor så var det 180 dagar bokning.
Striplers Bjarne Lundqvist.
Det var det viktigaste vi hade. Svensktoppen var så fantastiskt stor alltså.
De engelskt inspirerade popbanden som All and the Janglers entusiasmerar inte samma publik längre. Framförallt inte utanför storstäderna.
Så var vi i Köping tror jag. Och jag skulle köra då, kom in så att jäklar vilken publik, tänkte jag. Okej, men om vi kör som vanligt. Jag körde ju då som man körde på Nalen. Jag fick en rutten banan på mig rakt av. Det tog 2 sekunder liksom. Tänk, vad fan hände? Smack, sa det.
Ingen ville lyssna på 4 killar som lirade 2 gitarrer, bas och trummor längre.
1969 går All and the Janglers upp som första svenska band på den prestigefyllda amerikanska Billboard-listan med singeln Let's Dance. Men då har bandet redan ruttnat på att turnera hela tiden.
Och våra jävla gamla turnébilar vi åkte i och åkte hem på nätterna med Ola Janglers. Och vi kunde inte ha råd med hotellrum ibland. Vi åker hem från Malmö på natten när vi har spelat. Och vaknar man i Stockholm med hade kinden frusit fast mot liksom Apachens fönster i frosten. Så här, och man fick dra bort kinden. Så här, är vi hemma nu? Ja, är vi hemma nu? Så här.
Och då kändes det liksom luften hade gått ur hela energin. Och jag tror att vi var också extremt nedkörda faktiskt.
Vi slogs emot dansbandsexplosionen.
Vi slog ju helt och hållet om ifrån engelska till svenska texter, helt enkelt va, och svenska låtar.
Efterfrågan på band som kan spela musik på folkparker runt om i landet börjar explodera i början av 70-talet. Insikten att det går att tjäna pengar på att skriva texter och melodier till dansband gör att banden får material skickat till sig.
Plötsligt så poppade han upp i varenda vrå i hela Sverige. Så vi fick ju massor och åter massor av musik tillskickade till oss som dansband. Och naturligtvis alla stora dansband fick det. Så det var väldigt mycket att välja och vraka ur oss, det kan jag säga.
Ja, det var ju direkt 72 när jag gav ut den första skivan med Hallå din gamla indian. Den blev ju en guld-platina-skiva nästan en gång.
I Skara har entreprenören Bert Karlsson genom sin diskoteksverksamhet börjat komma i kontakt med en massa band och börjat ge ut musik på det egna bolaget Marianne.
Sen fortsätter med skydd så det blir samma sak där.
När den största popvågen och pophysterin hade lagt sig såg jag en ny bransch i att ändra repertoar. Eller spela samma repertoar men i en annan takt. Alltså så att det blir mer dansvänligt helt enkelt.
Journalisten Leif Schulman.
Det blev en ganska naturlig övergång från popband till dansband.
De svenska dansbanden utmärker sig estetiskt med färgglada outfits, mönster och udda tyger.
Men man gjorde ju allt för att det skulle vara fräckt med de där kläderna. Och jag vet att jag var på Mallorca på semester. Året var 1973 och fick syn på världens finaste boots. Alltså med höga klackar var det ju. Det var ju sådana platåklackar då.
Christer Sjögren sjöng vid den här tiden i Pelles orkester.
Och jag går in i affären och jag hade skostorlekar till hela bandet. Köper 6 par. Och lägger ner i resan. Då förstår du vad otroligt månen var om att se rätt ut på scen. Och det var obekväma som tusan. Som var ju helt slut i fötterna efter en dans. Men det gjorde inget, bara man var snygg.
Då var det hette på lite av sitt eget men ändå fantasikostymer.
Vi hade ju hemska kläder på 60-70-talet, dansbanden. Det kan du titta på det idag och tänka, hur är det möjligt att vi stod i det där, va?
Sen fanns det en annan grej bakom detta med fantasikostymer. Det var att vi hade problem med skattemyndigheten att få dra av kläderna.
Ungefär som oss arbetaren på SK får dra av sina 3 overaller, om man säger så, va? Så de arbetarna eller kepsen, va? Så måste vi också få göra det på våra arbetskläder.
Dansbandens karaktäristiska outfits har också en ekonomisk dimension.
Och jag menar, även om vi gick och köpte oss en gulla med kavaj, va, som inte man kan gå ut i, så fick vi inte dra av det i deklarationen. Va? Jag var uppe på Skatteverket och vi diskuterade, inte bara jag, det var flera. Det ska jag inte ta åt mig äran helt och hållet, men vi var uppe och diskuterade vad fan med dem. Och då kom vi på det, alltså att ja, det får ni lov att göra, men ni måste kalla det i deklarationen fantasikostym.
Sverige var helt unikt. Där fanns otroligt många dansställen och alla ville dansa och allting.
Runt om i landet kryllade av folkparker och danslokaler fyllda av människor som vill dansa.
Och det fanns jobb åt så fantastiskt många band.
Man åker mellan parkerna. 15 pers i en liten folkvagn och en är fyllechaffis och sen kör man. Det är full rulle och alla kan ju dansa på de där folkparkerna.
Skivbolagsmedarbetaren Chia Torpe tillbringar somrarna i Värmland.
Det handlar om att få människor att samlas på ett sätt som inte bara var att man satt och söp. För ofta var det ju förbjudet med alkohol på de här ställena. Och det gällde nämligen att hälla i sig brännvinet ute i bilen och så rusa in och ta en loranga efteråt. För att man måste ju bli modig också, framförallt killarna då, för de skulle våga bjuda upp tjejerna. Men det fanns ju liksom en otroligt stark ideologi kring. Människor måste få träffas.
Danskulturerna skiljer sig mellan storstäderna och hur det ser ut i folkparkerna.
Här kunde de ju liksom inte riktigt dansa på det sätt som de gör på landsorten. De är snitsiga.
För att få extra cash vid sidan om studierna börjar Ola Håkansson och några kompisar spela dansvänlig musik under namnet Ola Frukt och Flingor.
Ja, men de heter Salt och Peppar och de heter alla möjliga såna konstiga grejer. Ja, men då tar vi det då. Vi hade inte tid för vi pluggade, vi hade inte tid att repa, vi hade inte tid att göra någonting. Så att vi tog låtar som vi kände och så körde vi dem helt enkelt.
Ola Frukt och Flingor börjar gå bra i Stockholm med omnejd, men får svårare att engagera publiken ute i landet.
Folk kommer att bryta benen när de skulle dansa till vår musik. Så jag tänkte, fan, de dansar inte, det är ju alldeles tomt. Och så kommer de här andra då, med riktiga schyssta låtar som det ska vara. Och då var det ju knökfullt. Jag tänkte, fan, det här funkar ju inte. Vi kan ju inte, det blir ju rent på golvet när vi ska köra. Man kan tänka sig, ja, men det där låter ju enkelt. Ja, men man gör det en gång så märker man, vänta nu, det här är inte lika bra som det där som de gör.
Det måste vara bra takt i låten. Det är ju basic i dansmusiken.
Ute på dansbanorna råder strikta regler.
När det gäller dansband och dansmusik och publik, det är ju alltså, då spelar man två låtar i samma dans. Och de två låtarna menar, ska du spela en lugn låt så måste du spela en lugn låt till, va? Och det ska helst vara ungefär samma sorts tempo.
Har man bjudit upp till dans är det dödssynd att avbryta efter bara en låt.
Man får inte göra det. Ja, det är om tjejen upptäcker att gubben är full eller något, då har de rätt att bryta. Men nej, det händer väldigt sällan.
För de stora dansbanden kan 2/3 av året bestå av resdagar.
Början på 70-talet när vi slog igenom som svenskarsband så hade vi nog i alla fall uppåt en 180-200 dagar. Det var sjukt alltså. Vi kunde spela på en måndag och det kom 1000 personer. Så att det var andra tider. Det går inte att jämföra. Alltså, dansmusiken var så fruktansvärt stor som man kommer ihåg, va?
Samtidigt fanns det en parallellt en musikvåg som var förstås influerad av den här vänstervågen som handlade om att mer att gå tillbaka till rötterna, att musik skulle vara till för alla, skulle kunna skapas av alla.
Jag hade då en gammal trombon som jag hade övat väldigt lite på, en så köpbegagnad som jag mest kraxade när jag spelade.
Konstnären Carl-Johan De Geer har hört en skiva av bandet Gunder Hägg som han tyckte om.
Jag tyckte det var så jävla kul och så otroligt, vad ska man säga, fyndigt. Va? Även om det var en rätt klumpig musik på sitt sätt så texterna var så fantastiskt roliga så jag tänkte jag måste vara med i detta.
På en av bandets spelningar tar han med sig sin trombon och går upp på scenen.
Då var jag där och satt på första bänk och redan i första låten så gick jag upp och spelade. Det var liksom ingen hög scen utan det var i stort sett samma rum på golvet och jag satt längst fram. Då gick jag fram och började kraxa på min trombon i låten.
Så kom han upp med sin trombon på scen och började spela.
Torkel Rasmusson är sångare i bandet som senare ska ta namnet Blå Tåget.
Det var ingen konstig typ som bara kom upp utan det var en kompis. Okej, han får väl vara med då. och sen fortsatte han att vara med.
Bandet är en del av progmusiken som växt fram i Sverige sedan slutet av 60-talet.
Musiken skulle beskriva folks verklighet. Hela den vågen kom ju då att kallas för progg. Även om progressiv musik i allmänhet betyder helt andra saker. Men här i Sverige blir ju progg, alltså vänstervågen. Och den växte ju och blev ju väldigt bred och stor. Fick ju väldigt stor förankring. Större förankring i Sverige än i många andra länder.
Det hände så otroligt mycket. Alltså både politiskt men också konstnärligt. Inte minst konstnärligt.
Det som fanns i det svenska utbudet, det var ju Svensktoppen-låtarna.
Kia Torpe arbetar på skivbolaget MNV, som ger ut några av de största proggbanden som Nationalteatern, Hoola Bandoola Band och Blå Tåget. De ser proggmusiken som en motreaktion mot den musik som når topplisterna.
Det de sjöng, de texter de hade, var ju fullkomligt totalt blaha.
Vi ville ju göra musik på svenska framförallt.
Blå Tåget sångaren Torkel Rasmusson.
Och vi hade ju då också ett lite nymånat politiskt engagemang som satte prägel på ganska många låtar.
Därmed blev det ju en sorts motsättning mellan den här som vi tyckte fullständigt innehållslösa kulturen och det som sedan bubblade fram istället. Va? Och då var det ju både att det var mycket texter som handlade om någonting. Det behövde inte handla om politik, men det handlade om ett annat sätt att leva än det som presenterades på Svensktoppen.
Det var verkligen, allting var väl liksom i rörelse då.
Skivbolaget MNV drivs i Vaxholm norr om Stockholm. Där ges också tidningen Musikens makt ut.
Det var så jag började liksom med det här. Den startades i Vaxholm och distributionen sköttes från Vaxholm. Och jag jobbade med distributionen, packade tidningar och lärde mig varenda postnummer i hela Sverige utan till och så här.
Där fanns en programförklaring.
Tidningen har ett politiskt manifest. Carl-Johan De Geer läser.
Svensktoppens och hitlistornas eländiga dravel bygger upp en skog av fördomar och söver ner oss till passiva konsumenter. Med musikens makt ska vi gå till strid för en levande, progressiv musikkultur. En musik som aktiverar oss, ger uttryck för oss själva och den tid vi lever i.
Och det var ju jättehäftigt för att det var ju vår egen, så att säga, den rösten som kunde nå ut och som hade massor med prenumeranter runt om i Sverige och såldes i alla bokcaféer som fanns på den tiden och sådär.
Vi ansåg att det skulle finnas ett budskap, det skulle vara på svenska så att alla kunde förstå det. Och det är ju inte så underligt att man tycker att konstnärliga verk ska ha ett budskap.
För Bjarne Lundqvist som spelar i dansbandet Striplers är den nya politiskt medvetna musiken lite skrämmande.
Vi var ju uppvuxna i vanliga arbetarfamiljer allihop som spelade på den tiden, nästan allihop i alla fall. Så vi såg ju vänstern som något väldigt konstigt och det var nog inte kanske så märkligt då att man inte tog till sig musiksorten heller. För texterna var ju väldigt mycket vänster.
Du skulle föra proletariatets kamp. Nu sitter du där som kommunalband.
I Göteborg växer band som Nynningen, Nationalteatern och Knutna nävar fram.
Men den var väldigt, väldigt stor och blev väldigt, väldigt populär, framförallt då bland de här stora varven i Göteborg. Och det här, va? De tog ju till sig den sortens musik helt enkelt. Va?
Den här unga falangen blev ju mer och mer högljudd och tog mer och mer makt.
Progmusiken består av ett stort nätverk av musiker, organisationer och skivbolag som är ett välorganiserat maskineri. Journalisten Leif Schulman.
Man hade egna produktionsbolag, man hade egna distributionsnät.
Det fanns ju inte en enda Vietnamdemonstration, vilket var många kan jag säga, där man inte sjöng och spelade. Och de skivorna gav ju vi ut. Och så var det ju hopmixat, politiken och kulturen, otroligt mycket på den tiden.
Ordet DJ, discjockey, ja, kommer ju från franskan, diskotek, ett bibliotek fast fullt med skivor istället.
För de musiker som inte vill spela i band har också en ny möjlighet börjat öppna upp sig.
när banden splittrades så var det ett sätt att jag vill göra någonting, men jag vill göra det utan att behöva engagera andra musiker och sätta ihop ett band och vara beroende av att alla undrar när det är nästa spelning, utan man bestämmer själv.
Klas av Geijerstam, som tidigare spelade gitarr i popbandet Ola and the Janglers, börjar åka runt själv och spela skivor.
Det hette inte DJ riktigt då ännu, utan, och då var det också utanför Stockholm. Det var ju Folkets hus och Dalarna och Värmland och överallt där ungdomar inte hade... Det fanns inga nattklubbar, det fanns ingenstans att gå för ung publik.
Diskoteken blir också en plats för människor som vill fjärma sig från den högljudda politiska utvecklingen. Nattklubbschefen Inger Flykt.
Jag har aldrig varit så intresserad av det där liksom proteströrelser och saker, utan håller mig på min kant så får de hålla sig på sig.
För en del blir diskoteken som ett andra hem.
Däremot så blev jag ju som en morsa för många av de här gästerna då, eller ungdomarna. Jag var 27, 28, 29, 30 och sådär va. Och de var 16, 17, 18 kanske. Ja, men de fick förtroende för mig. Så att det var 2-3 gånger per kväll som någon kom in och kanske var lite ledsen eller hade andra problem och sådär.
Jag har varit helt beroende av kulturen för att den ska trösta mig eller fylla mig med glädje eller fylla mig med en jävla ilska så att jag kan få ut det den vägen.
Progmusikerna börjar bli allt mer högljutt irriterade på svensktoppsmusiken.
Men jag orkar inte bara sitta och liksom tugga någon sorts smaklös potatismos. Det blir ingenting för mig då.
Kia Torpe på skivbolaget MNV.
Det var inte det att man inte ville fly från en tråkig verklighet mellan varven. Det var bara att det blev så ohyggligt ytligt. Det går liksom inte att fly till Klas Göran och vara kär i honom. Det var inte ens 0,1 millimeters djup på det.
Samtidigt som de politiska spänningarna mellan progg- och svensktoppsmusiken intensifieras poppar upp en ny slags supergrupp. Ett all-star-band av tidigare framgångsrika svensktoppsartister som kallar sig Festfolket.
Vi träffade ju på dem då och då.
Sångaren Christer Sjögren.
De åkte i en Opelbuss eller vad det var, vet du, innan de slog igenom Festfolket och uppträdde på ställen som vi körde dans, så kom de och körde uppträdande.
Festfolket består till ena hälften av en låtskrivarduo som arbetar för Stickan Andersson och till andra hälften av deras svensktoppsframgångsrika fruar. Efter ett misslyckat försök året innan ställer gruppen upp i Melodifestivalen 1974 och vinner tävlingen. Och det ska leda till ett jävla liv.
Ja, det blir ju lite startskottet för oss.
Waterloo heter melodin och den framförs här av Agneta Fältskog, Anne-Frid Lyngsta, Benny Andersson och Björn Ulveus. Med andra ord, ABBA!
Du har hört det första avsnittet av Dansbandsdöden. Men lugn, det finns två till i nästa avsnitt.
Det var ju så jävla sjukt det här systemet.
De höll på med skit.
De kunde ha hållit tyst på sig och inte klaga på andra.
Åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
Programmet gjordes av mig, Carl-Johan Ulvenäs, på produktionsbolaget Dist. Producent var Patrik Stanelius. Assisterande klippning gjorde Alexander Asplund. Mixade gjorde Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat. Vill du höra de andra avsnitten? Sök i Sveriges radioappen efter Dansbandsdöden.